Hej och välkommen säger jag till dig som lyssnar och till ett nytt avsnitt av Bibeltimman. Vi ska läsa ifrån Markus evangeliets 11:e kapitel idag. Och därmed så inleder vi läsningen om det som händer sista veckan i Jesu liv. Det som vi skulle kunna kalla för påskveckan. Av de fyra evangelisternas sammanlagda berättelser, bara Markus är en, de andra är ju Matteus, Lukas och Johannes, så är det faktiskt så att drygt en tredjedel av all nedskriven text berör den sista veckan. Johannes använder ungefär halva sitt evangelium just till påskveckan för att berätta om vad Jesus undervisade och vad som hände. Så det visar ju på vikten av Jesu lidande och död och uppståndelse. Det står i centrum för vår tro och för hela frälsningsplanen. Frälsningen fullbordas på korset. Och det säger ju också att det som händer på korset, det behöver stå i centrum i varje troendes liv, men också i församlingen, i kyrkan. 11:e kapitlet inleds med Jesu intåg i Jerusalem, en text som vi förknippar väldigt starkt med söndagen innan påsk, den som vi brukar kalla för palmsöndagen. Och 11:e kapitlet, den inleds så här: när de närmade sig Jerusalem. Det är ju i Jerusalem större delen av den här veckan utspelar sig. Och det ska väl sägas att det är något speciellt med Jerusalem. Det upplever man påtagligt på olika sätt när man är där. Det är en stad som under lång tid har stått i händelsernas centrum. Gör det fortfarande, och Bibeln talar ju om att Jerusalem också har en avgörande roll i slutakten. Den heliga staden. Den ligger på 850 meters höjd på flera bergskullar. Själva templet låg ju på Moria bergstopp. För övrigt samma bergstopp som Abraham skulle offra Isak på. Sen har du Oljeberget eller Olivberget. En annan känd bergskulle öster om tempelplatsen. Ett tredje berg är ju Sionsberget. Sydväst om templet. Det här är namn som vi stöter på lite till och från när vi läser i Bibeln. Och det var ju kung David som på 1000-talet före Kristus valde Jerusalem som huvudstad. Jerusalem var beläget utanför de 12 stammarnas gränser och hörde inte till någon av stammarna. Så huvudstaden blev ju på så sätt neutral, vilket bidrog positivt till stammarnas och folkets enande. Och det där, det började ju med att David, han flyttade arken till Jerusalem. Det där, det kan du läsa om i Andra Samuelsboken kapitel 6. Det är en dramatisk berättelse. Men när sen då hans son Salomo byggde templet där. Det var ju, David förberedde ju tempelbygget, men Herren sa ju till David att det var Salomo som skulle göra det. Och när han byggde templet så ökade ju Jerusalems betydelse helt naturligt för folket som huvudstad och som helig stad. Sen så kom ju då den babyloniska fångenskapen. Lite senare än någonstans i slutet på 500-talet före Kristus så fördes ju Juda bort i fångenskap till Babylon. Och även fångenskapen i Babel skapade ju en längtan tillbaka, en längtan efter Jerusalem, att få komma tillbaka dit. Och vi läser ju bland annat i Esra bok då, en annan bok i Gamla testamentet, om perser kungen Korosh, som där Herren påverkade hans sinne och som tillät folket att återvända och bygga upp templet. Och sen fick ju Nehemja sedan uppdrag att bygga upp murarna. Men staden, den förblev ganska liten och fortsatt under persiskt välde ända fram till Alexander den store. 332 före Kristus övertog makten och sen började det som vi brukar kalla för den hellenistiska eran. Och då fick Jerusalem självstyre och sen växte den igen i betydelse. Men efter Alexander den stores död, det var ju en väldigt intensiv men kort period, så delades hans väldiga rike upp. Och av de regenter som sen följde, ja, det var flera som på olika sätt hotade Jerusalem, men framförallt en, Antiochus Epifanes, han stod för det största hotet mot Jerusalem. Han gjorde många hemskheter som verkligen retade upp den judiska befolkningen. Han brände och han förstörde och han plundrade templet på dess rikedomar och gjorde en massa andra saker som väckte starka reaktioner. Så 167 före Kristus så inleddes ju då det så kallade Maccabeerupproret. Och den blev ju en framgång och landet befriades. Och bara 3 år senare, 164 före Kristus, så återinvigdes templet igen. Och den här självständigheten den varade sedan ungefär i 100 år tills då att Rom koloniserade Juda och Jerusalem 63 före Kristus. Och när Rom koloniserade Juda och Jerusalem så blev ju den judiska släkten Herodes viktig. De var romvänliga och Herodes den store utsågs till kung 40 före Kristus. Och han enade landet och han byggde ut templet. Det är ju alltså klagomuren eller så, det är ju en rest ifrån Herodes den stores tempel. Och Herodes den store, han var ju framförallt känd för 2 saker. Dels sin byggnadskonst, men också sin grymhet. Och det var ju under hans avslutande regeringstid som Jesus föddes. Och det var sen under hans son Herodes Antipas som Jesus var verksam. Så här får du lite bakgrund om Jerusalem fram till den tid då vi läser om nu och när Jesus nu rider in i den här staden. Det är lite av den historiska bakgrunden. Och nu så ska vi börja och läsa då från det 11:e kapitlet när Jesus ridande kommer till Jerusalem. Det står så här från första versen. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania vid Olivberget sände han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet och som ännu ingen har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickade strax hit igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan bundet vid en port och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: vad gör ni? Tar ni loss fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och la sina mantlar på det och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar som de skar ute på fälten. Och det som gick före och det som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt och eftersom timmen redan var sen gick han ut till Betania med de 12. Det här är ju en text som många av oss förknippar med första advent. Tidsmässigt så har det ju ingenting med advent att göra. Det hör som jag sa tidigare hemma i påskveckan och palmsöndagen. Men med tanke på att temat för den första söndagen på kyrkåret, den första advent, är att konungen kommer, så passar ju texten in i själva budskapet. Så talas om Betania och Betfage, är ju två byar då på Olivberget eller Oljeberget. Och i Betania så bor ju Jesu vänner Marta, Maria och Lazarus. Vi läste här nu precis i den sista versen hur Jesus återvände dit för att tillbringa natten där. Och det var faktiskt inte den enda gången han gick dit under veckan. Det var ungefär en halvtimmes vandring. Och det kanske inte är någon vågad gissning att han kanske övernattade just hos Marta och de andra. Vi känner ju igen hennes, eller vi känner till hennes gästvänlighet. Jesus han skickar iväg två lärjungar för att hämta ett åsneföl. Och vi kanske tänker då en klassisk fråga, hur kunde Jesus veta var det fanns? Och det är ju faktiskt så att vi får inget svar på den frågan och ingen frågar heller förresten. Så ska vi säga om någonting om det så blir det ju inom avdelningen spekulationer. Men kanske är det så att händelsen bara demonstrerar Herrens allvetande och suveräna makt. Att Jesus rider in i staden är ju märkligt, eftersom en pilgrim skulle gå till fots, och att han dessutom gör det på en åsna, det är ju än mer anmärkningsvärt. Det är uppenbart att Jesus gör det här avsiktligt. Vi kan väl säga så att ingen annan gång egentligen så uppfyller Jesus så många av de gamla testamentets profetior som han gör under den här sista veckan. Och genom det Jesus gör nu så vill han då påminna om profeten Zakarias ord om den segerrike kungen. Det är också några versar som hör just till texten den första advent. Och vi läser ifrån Zakarias bok, den 9:e kapitlet och den 9:e versen. Och där står det: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Fröjda dig stort, dotter Sion. Sion är ett namn som inte alltid har tydliga avgränsningar. I det här fallet så syftar ju Sion på staden Jerusalem. Vi har ju tidigare nämnt att det finns en bergstopp i Jerusalem som heter Sion. Och ibland kan också namnet Sion användas också för det kommande och det framtida Jerusalem. Den heliga staden som ska komma ner ovanifrån. Men det Jesus gjorde nu, det var en förkunnelse om Messias som inte kommer på en stridshäst, utan han kommer ridande på en åsna. Han kommer ödmjuk, han kommer fattig och han uppfyller avsiktligt Zakarias profetia. Och på samma gång så utmanar han ju då dem som har makten i Jerusalem, för att ett intåg, det var ju ett tydligt maktanspråk. Och anspråket och intåget, det bekräftas av folket. De gav Jesus sin hyllning. De bredde ut sina mantlar, står det. De skar kvistar som de strödde ut. Och det gick säkert många tankar genom människors huvud den där dagen. Alla väntade dem på någonting stort, som kanske inte riktigt visste vad. Och så ropade de: Hosianna, Herre fräls. Det här ordet och det här de ropade, det är ju hämtat från en av påsksalmerna faktiskt. Det som sjöngs som lovsången i samband med att de åt påskmåltiden. Kapitel 118, psalm 118, alltså vers 25 och 26. Där läser vi: O Herre, fräls. O Herre, ge framgång. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Sen hade det här ordet Hosianna med tiden då fått en klang av, ska vi säga, jubel och tacksägelse, ungefär som vårt hurrarop. Så Hosianna-ropen var ett sätt att hylla kungar och stora religiösa ledare. Så det vibrerade verkligen i Jerusalem den här dagen. Och som den kung han är så borde han väl då inta sin plats i templet. Och det är ju faktiskt också dit han rider. Men när Jesus kom in på tempelplatsen så står det att han bara såg sig omkring den här gången. Det var sent och därför återvände han till Betania. Så det här är palmsöndagsberättelsen i det vi kallar för påskveckan. Så vi ska nu gå vidare till måndagens händelser som faktiskt också spiller över lite grann på tisdagen. Så nu har vi en så kallad sandwich framför oss. En sandwich är ju en händelse, en huvudhändelse som är omgärdad av en annan händelse. Vi har ju läst en sådan klassisk tidigare med kvinnan som hade blodgång och rörde vid Jesu mantelflik och omedelbart blev helad. Den berättelsen är ju då omgärdad av berättelsen om Jairus dotter. Här kommer nu då en ny sådan sandwich och huvudberättelsen, eller den centrala berättelsen, är ju hur Jesus rensar templet. Och sen omgärdas den av en annan berättelse om hur Jesus förbannar fikonträdet. Så det är nog inte helt orimligt, tänker jag, att vi kan se på det här att de hör ihop och att de bör förstås utifrån varandra. Jag läser kapitel 11 och verserna 12-14. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll såg han ett fikonträd som hade gröna blad och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad, för fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet: aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Och hans lärjungar hörde det. Det sker ju en rad symboliska handlingar här. Intåget i Jerusalem var ju den första symboliska handlingen. Jesus hade ju liksom inte för avsikt att sätta sig på en tron i Jerusalem nu för att på ett jordiskt sätt upprätta, styra och regera landet. Guds rike är inte av den här världen. Så på det sättet så var ju Jesu intåg en symbolisk handling. Den här händelsen om hur Jesus förbannar vinträdet är en andra symbolisk händelse. Det kan ju faktiskt vara en läsning som man kan uppfatta lite stötande, för att Jesu dom tycks vara så orättvis, för det var ju inte fikonens tid, står det ju. Och vad gäller fikonträd så kommer den första skörden, brukar göra någon gång i juni, och sen kommer det ytterligare en skörd i augusti. En andra skörd. Men redan då med bladen så kommer de första karten. Och efter vårt mått att mäta så smakar de inte speciellt bra. Men folket i Orienten brukade faktiskt äta dem. Så de är ett förebud på den huvudsakliga skörden. Och om trädet då inte bar tidiga fikon så talade det ju faktiskt om att de skulle inte bära några fikon senare heller. Och på det här trädet så fanns det då inget annat än löv. Det var bara ett yttre bladverk på ett för övrigt sterilt och ofruktsamt träd. Och just det här med fikonträd och blommande fikonträd i Gamla testamentet, det är ju ett tecken på fred. trygghet, på välgång, medan ett vissnande fikonträd, det är ett uttryck för Guds dom. Det finns flera exempel på det där i Gamla testamentet. Så här står det till exempel i Jeremia kapitel 8 och vers 13. Jag ska rycka bort och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vinstockarna och inga fikon på fikonträdet. Eller fikonträden. Till och med löven är vissnade. Det jag gav dem ska tas ifrån dem. Jesus, han visar genom att förbanna fikonträdet på Guds dom. Han uttalar så att säga en straffdom. Lärjungarna hör det. Så de verkar inte tänka närmare på den saken, men då måste vi ställa oss frågan, vad innebär den här domen och varför blev Jesus så upprörd? Och som jag sa tidigare, så tror jag att berättelsen med fikonträdet, den bör förstås tillsammans med det som kommer här efter. Den centrala berättelsen i vår så kallade sandwich. Fikonträden, det är ju en bild på Israel, och framförallt handlar Jesu kritik här om ledarnas misskötsel, att ta hand om templet, att ta hand om Guds närvaro och att leda folket på ett rättfärdigt sätt. Och deras sätt att handskas med uppgiften, den påverkade ju i förlängningen folket och deras relation till Gud. Så de bar ett stort ansvar. Och nu så fortsätter då Jesus in i Jerusalem, och vi läser från vers 15 vad som händer. De kom fram till Jerusalem, står det. Och Jesus gick in på tempelplatsen. Den här gången så stod han inte bara såg sig omkring, utan han började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar, och han tillät inte att man bar något över tempelplatsen. Och han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Överste prästerna och de skriftlärda hörde det, och de försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. När det sedan blev kväll lämnade han staden. Det här är ju då vad som händer på måndagen. Jesus förbannar fikonträdet och rensar templet. Han driver ut dem som säljer och köper. Han välter borden för pengaväxlarna och även för dem som sålde duvor. Det kanske kräver en viss förklaring där, att det rådde handel på tempelplatsen. Det berodde ju primärt på två orsaker. För det första var det av rent praktiska skäl. Pilgrimerna som kom till Jerusalem behövde ju köpa sina offerdjur. Det var ju enklare att köpa dem på plats än att frakta dem hela vägen till Jerusalem. Så det var det ena skälet. Och det andra skälet var ju att man skulle ju betala tempelskatt. Och det kunde bara göras med gammaldags siklar, som man då fick växla sig till. Det kostade ju också pengar givetvis. Och därav ordet pengaväxlare. Och här hade ju översteprästerna och de religiösa ledarna skaffat sig närmast monopol på den här försäljningen och tjänade stora pengar. Och det är ju mot det här då som Jesus griper in. Han driver ut både de som säljer och de som växlar pengar. Och han ser dessutom till, står det, att ingen bär någonting över tempelplatsen. För att Där gick nämligen en bekväm genväg. Kom man nerifrån Kidrondalen så kunde man gå in genom någon av portarna och sen fortsatte man över tempelplatsen in mot stadens centrum. Så det kunde ju vara lockande då att ta den vägen med sina transporter. Och det var det som Jesus förbjöd. Och här kan vi ju bara ana vilka krafter som Jesus utmanade. Templet var ju givetvis den religiösa maktelitens centrum, men inte bara det, även den ekonomiska maktelitens centrum, som gav ju stora inkomster till templet. Och här utnyttjades inte minst fattiga människor ekonomiskt. Man kan väl faktiskt säga att tempelkulten överhuvudtaget exploaterade människors svaghet. Vi vet ju hur sjuka, hur handikappade hedningar och andra som av någon anledning ansågs för orena var utestängda från templet. Och duvorna, det var ju de fattigas offer. De tvingades liksom handla dyra duvor för att sona sin synd. Så det var en protest från Jesus mot allt det här. Och kritiken är ju och handlar i mångt och mycket om avsaknaden av sann tro och sann bön hos ledarskapet. Här kallar ju Jesus templet för ett bönens hus för alla folk. Det står skrivet, säger Jesus, och han citerar då ett citat som är hämtat från Jesaja 55, verserna 6-7. Jag läser: "De främlingar som sluter sig till Herren och vill tjäna honom och älska Herrens namn och vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten och inte ohelgar den, som håller fast vid mitt förbund, dem ska jag föra till mitt heliga berg och ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska tas emot på mitt altare, för mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk." Men ni, säger Jesus, så vänder han sig till det religiösa ledarskapet. Ni har gjort det här till något annat. Ni har gjort det till ett rövarnäste. En plats där ni rövar och tar ifrån människor och skor er på andra människor. Templet, det var ju den plats där tron och där bönen borde ha varit som starkast och tydligast. Och det är på ledarna Jesus lägger ansvaret för det rådande läget och för det som pågår där. Och det här är också någonting som är tänkvärt för vår tid. Just detta att kyrkan behöver vara kyrka. Kyrkan är tänkt att vara en plats där människor kan möta Gud. Vi behöver platser som är avsatta och helgade för tro och för bön. Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, säger Jesus. Och det vilar ju faktiskt ett ansvar på dess ledare att vidmakthålla det. Vi fortsätter att läsa så att säga det andra brödet som omsluter hamburgaren från vers 20. Nu ska vi avsluta den här berättelsen om fikonträdet också. Det står så att när de tidigt nästa morgon, och det är ju då frågan om tisdag morgon i påskveckan, när de gick förbi fikonträdet så såg de att det hade vissnat ända från roten. Petrus kom ihåg vad som hade hänt och sa till Jesus: "Rabbi, se, fikonträdet som du förbannade har vissnat." Jesus svarade dem: "Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen, om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert. Och när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himmelen förlåta er era överträdelser. På tisdag morgon går de alltså förbi fikonträdet igen, och så ser de att trädet har torkat från roten. Profeterna i Gamla testamentet hade ibland kunnat göra liknande saker det Jesus gör nu med fikonträdet. De lät en förhållandevis drastisk handling åskådliggöra i förväg vad Gud tänkte att göra med sitt avfälliga folk. Det är det vi ibland brukar kalla för profetiska handlingar. Det finns flera exempel på det. Jag tror att vi ska ta ett exempel ifrån Jeremia 13. Jag kan läsa därifrån. Jeremia 13. Det står talas om profetens höftskynke där. Och jag läser från vers 1. Då sa Herren till mig, gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det runt dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det runt mina höfter. Kommer nästa instruktion. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sa, ta höftskynket som du har köpt och som du bär runt dina höfter och bryt upp och gå till Eufrat och göm det i en bergsskreva. Jag gick och gömde det vid Eufrat så som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sa Herren till mig, bryt upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där. Då gick jag bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från stället där jag hade gömt det. Men nu var höftskynket fördärvat och dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sa, så säger Herren, på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. För liksom en mans höftskynke är nära hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Judahus vara nära mig, säger Herren. Det skulle vara mitt folk, till berömmelse, pris och ära för mig. Men de ville inte lyssna. Här kan man ju då ställa sig frågan, ville nu då Jesus säga att domen var på väg? Det är ju inte helt orimligt, vill jag säga, att tro att det har med templet och med tempelkulten och det som skedde där att göra. Fikonträdet som Jesus förbannade, det vissnade. Och tempelberget med allt vad det symboliserade. Är det månne det berg som ska kastas i havet? Vi vet ju hur templet förstördes år 70 efter Kristus, efter att den judiska revolten hade slagits ner av romarna. Och till lärjungarna som upptäcker att fikonträdet vissnat, så säger Jesus, ni ska tro på Gud. Det är ju inte templet som ska rädda er. Det är inte era offer som ska rena er. Tron kommer inte att vara geografiskt bunden till en viss byggnad. Ha tro på Gud, på det som han gör och inte på det som vi människor kan åstadkomma. Vi har ju precis börjat läsa nu om upptrappningen här till den avgörande händelsen, det som Gud nu kommer att göra för vår skull i Jesus Kristus. När Jesus bär våra synder upp på korsets trä. Nu ska Gud en gång för alla ta itu med syndaberget. Öppna en ny och levande väg till gemenskap till honom. Det är ju till det vi får sätta vår tro. Och så finns här också en undervisning om bön. Att vi får ha tro på Gud. Att vi ska vända oss till Gud med tillit till vad han förmår att göra. Samtidigt så finns ju det här. Det finns ju, vi märker ju det att vi måste tänka på att vi inte lever på ett sådant sätt så att vi hindrar Guds flöde i våra liv. Han säger det här att allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det så ska det bli ert. Men så kommer det, och när ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er far i himlen förlåta er era överträdelser. Det här stycket med fikonträdet och med tempelrensningen, och ska man på något sätt plocka ut essensen av det, så har den med tron att göra. Den har med bönen att göra. Den har med tilliten till Gud. Det har med bönen till honom att göra. Och hans hus, det är ett bönens hus för alla folk. Och därför undervisar han oss också i vikten av hur vi ska leva i försonlighet och i förlåtelse till och med varandra. Det öppnar vägen för Guds välsignelse ner över oss. Tack så fantastiskt mycket för att du har kopplat upp dig på den här podden och fortsätt att göra det. Nu slutar vi det här avsnittet för den här gången, men du är så välkommen tillbaka. Och har du möjlighet så skulle jag önska att du också vore med live på tisdagskvällarna klockan 20.00 på Zoom. Och jättegärna att du bjuder med andra och tipsar andra om den här podden, för vi tror att det är någonting som är viktigt, att vi får en kunskap om Bibeln och läser Bibeln tillsammans och låter den helige Ande uppenbara ordet för oss i denna tid. Så tack så mycket för ikväll och på återhörande.